Vi påminner oss vad vi läste igår. Mose frågar Herren, vad är ditt namn? Och Herren svarar, jag är den jag är. Nya testamentet betonar ju detta, fast med lite andra ord och uttryck. Hebreerbrevet 13 och 8. Hebreerbrevet 13 och 8. Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Och vi kan ju ta nästa mening också. Låt er inte ryckas med av alla slags främmande läror. De talar om att Jesus har ändrat på sig. Men han är densamme igår, idag och i evighet. Han är densamme under gamla testamentets tid som under nya testamentets tid. Trots att vi har sagt att ja, Gud, han har mycket, mycket värre temperament i gamla testamentet än i nya, så vi läser hellre nya. Låt er inte ryckas med av alla slags främmande läror. Herren är densamme, igår, idag och i all evighet. Johannes, i hans första kapitel och femte vers. Detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Det är vårt budskap, säger Johannes. Vem handlar det budskapet om? Ja, det handlar ju inte om dig och mig. Det är inte vårt budskap. Utan det handlar om Gud. Han är ljus och det finns inget mörker i honom. Han är densamme. Jag är den jag är. Judarna talar gärna om Gud som den evige. Och de gör det naturligtvis med rätta. Och Jakobs brev, som ju är skrivet, som det står i det första kapitlets första vers, till de 12 stammarna i förskingringen. Alltså till Jesus troende judar. Där betonas denna grundläggande, denna för judar så grundläggande tanke. Första kapitlets 17 vers. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörk. Gud är oföränderlig. Och det är ju för oss ett lite svårbegripligt drag hos Gud. Vi tänker oss lätt en upphöjt, flinande Buddha-staty. En som så att säga alltid sitter där och småler och man undrar vad han ler åt. Ja, så blir det ju väldigt lätt när våra tankar ska halka iväg och försöka förstå det här. En Gud som hos vilken det inte sker någon växling mellan ljus och mörker. En Gud som alltid är densamme. Gud är upphöjd över tid och rum. Nå, det kan vi kanske till nöds förstå. Men det betyder ju samtidigt detta att han är den evige. Han är den han är. Det betyder också att han på något sätt är upphöjd över orsak och verkan. Och det tål att meditera över, det kan jag lova er. Därför att det är något av det allra svåraste att förstå. I vårt eget liv så är det detta att vi också skapade som vi är till Guds avbilder till en del är fritagna från orsak och verkan. Det är det som skiljer din tankeförmåga från datorns. Varje gång en dator gör något så är det därför att det finns en orsak. Du kanske tryckte på en tangent, det stod något i programmet. Det finns alltid en förklaring till det datorer gör. Också när det bara står error, misstag, fel på skärmen. Då är det inte datorn som har gjort felet utan det är du. Det finns alltid en orsak. Och väldigt lätt ser vi på oss själva och varandra så här att ja, det finns alltid en orsak till det man gör. Du var väl klumpigt vaggad. Det kanske fanns något i din barndom. Allt ska kunna gå att förklara som om människan var en maskin. Och kan man inte hitta någon orsak i den här tillvaron så kan man väl alltid tänka sig lite reinkarnation. Och så har du något karma från föregående tillvaro när du var lejon eller fluga eller vad du kan ha varit. Varje verkan måste ha en orsak. Så är det i denna tid. Men vi är med vår vilja, åtminstone till en del, ett märkvärdigt undantag. Och vad filosoferna har kämpat för att förstå människans vilja. Detta att människan kan göra något, kan bestämma sig för något som inte har någon förutvarande orsak. Ett otroligt spännande tema. Och ju mer man grubblar över det, desto konstigare blir det. Så jag varnar dig, börja inte. Därför att du får vara intelligentare än alla filosofer tillsammans om du ska knäcka det problemet. Det är en del av Guds helighet det här. Att han är totalt fri. Att han är obunden av detta med orsak och verkan. Han är den han är. Det märks när han utväljer någon. Vi var inne på det på morgonmeditationen. Guds utväljande. Och som Bengt sa då, vi utväljer därför att vi hittar någon orsak att utvälja. Vi sorterar jordgubbar i ätliga och oätliga och slänger de oätliga. Men Gud utväljer inte på det viset. Ty Gud är. Han utväljer bara. Och det är så fascinerande. Just därför att han är den han är, så kan han göra vad han vill med vem han vill. Han kan göra en profet av en åsna, det finns det ju ett exempel på i Bibeln. Han bara utväljer. Har inte åsnan varit profet förut så blir han det när han blir utvald till att vara profet. Gud är. Han är inte underkastad naturlagarna. Han är inte underkastad orsak och verkan. Han står över allt detta och står utanför allt detta. Han är helig. Och det ordet helig vi ska kika lite grann på idag. Jag är den jag är, säger Gud. Och änglarna runt tronen lovar och sjunger: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Vad vill det säga att vara helig? Ja, för oss betyder ordet helig egentligen ganska lite. Det är ett sånt där väldigt suddigt ord för många kristna. Det handlar om att bära sig underligt åt. Kanske lite skruvad. Lite, ja, vi har ju lite olika beteenden i olika sammanhang. I somliga sammanhang ska man gå i stela processioner och i andra ska man klättra efter väggarna. Men i alla händelser, det handlar på något sätt om att bete sig lite underligt. Nå, det är nu inte alls tanken i det hela. Utan det finns naturligtvis ett helt annat innehåll. Har vi ändå Jakobs brev uppe så kan vi ju bläddra till det närliggande första Petrusbrevet. Första kapitlets 15 och 16 verser. Lev ett allt igenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig. Det står ju skrivet: var heliga, ty jag är helig. Ja, var står det skrivet någonstans? Jo, det står skrivet i tredje Moseboks 11 kapitel. Så då tittar vi där också, ska vi se. Tredje Mosebok 11, och vi ska börja läsa i den 39 versen. Kapitlet handlar om mat. Om man får äta och inte äta. Och det är ju för en jude ett ganska omfattande kapitel. En jude får till exempel inte äta räkor och inte äta krabba. Men ja, krabba vet jag inte, men kräftor och så här, skaldjur. Det får en jude inte äta. Så därför så minns jag när vi var nere i Israel för ett tag sedan och fick se sådana här crabfish, som ju alltså är fiskkött som man har smaksatt på något sätt så det ska smaka som skaldjur. Och så stod det med stora bokstäver på förpackningen: it is kosher. Det här var tillåtet att äta, och det var något rabbinat av något slag som hade legaliserat det här. Vi ska läsa på slutet här av kapitlet från 39 versen. Och om något fyrfota djur som får ätas av er dör, så ska den som rör vid dess döda kropp vara oren ända till aftonen. Och den som äter kött av en sådan död kropp, han ska tvätta sina kläder och vara oren ända till aftonen. Och den som har burit bort någon sådan död kropp, han ska tvätta sina kläder och vara oren ända till aftonen. Och alla slags smådjur som rör sig på jorden är en styggelse. De ska inte ätas. Varken av det som går på buken eller av det som går på fyra eller fler fötter. Bland alla de smådjur som rör sig på jorden ska ni äta något, ty det är en styggelse. Gör er inte själva till en styggelse genom något sådant djur, och ådra er inte orenhet genom sådana så att ni blir orena genom dem. Ty jag är Herren er Gud, och ni ska hålla er heliga och vara heliga, ty jag är helig. Och ni ska inte ådra er orenhet genom något av de smådjur som rör sig på jorden, ty jag är Herren som har fört er upp ur Egyptens land för att jag ska vara er Gud. Så ska ni nu vara heliga, ty jag är helig. Nu ska vi påminna oss det jag sa igår kväll. Nämligen att vår kunskap handlar inte om i första hand vad du och jag ska göra. Gud heter inte jag gör det jag gör, utan han heter jag är det jag är. Den jag är, förlåt. Nu kan vi ju läsa det här som om det bara handlade om våra gärningar. Och då börjar vi alltså att tro att det är maten det hela går ut på. Och det är möjligt att Gud menar att de som efter köttet är Abrahams barn ska leva efter det här. Ska leva så här. Men inte bara för matens skull. Utan jag tror att detta är en liknelse. Det ska lära oss något om Gud. Han är helig. Och Ordet helig betyder ju egentligen avskild. Om vi bara läser det här som att jag ska göra detta och leva efter detta, då kan vi lätt hamna i alla sorters underligheter. Men om vi har det som vår viktigaste fråga, vad säger nu detta om Gud? Jo, han är helig. Han är avskild. Det finns sådant som han håller sig borta ifrån. Tänk på vilodagen så att du helgar den. För juden är ju sabbaten helig. Det är inte en dag bland andra, utan det är en särskild dag. Avskild för att liksom visa någonting om Gud. Och det kan ju bli på samma sätt att vi gör sabbaten bara till en fråga om våra gärningar. Istället för att låta sabbaten undervisa oss om vem Gud är. Och det är väl en del av den konflikt som ganska snabbt blommar upp mellan Jesus och hans samtidsfromma. Lukas 6:e kapitel och 6:e vers. En annan sabbatsdag gick han in i synagogan och undervisade. Där satt en man med en förtvinad högerhand. De skriftlärda och fariserna höll ögonen på Jesus för att se om han skulle bota någon på sabbaten. De ville ha något att anklaga honom för. Men han visste vad de hade för tankar och sa till mannen med den förtvinade handen: stig upp och kom hit. Då reste han sig och gick fram. Och Jesus sa till dem: säg mig, vad är tillåtet på sabbaten, att göra gott eller att göra ont, att rädda liv eller att utsläcka liv? Han såg sig omkring på dem alla och sa till mannen: håll fram handen. Det gjorde han, och strax var handen bra igen. Men de blev utom sig och började tala med varandra om vad de skulle göra med Jesus. Sabbaten i dess avskildhet från övriga dagar ska lära oss något om Guds avskildhet. Från vad? Jo, från ondskan naturligtvis. Och därför så frågar också Jesus: vad är lovligt att göra på sabbat? Får man göra det som är gott? Och sen gör han det som är gott. Vitsen med sabbaten var inte att så och så mycket fick man göra och så och så mycket fick man inte göra. Utan en dag i veckan tas människan ut ur alla sammanhang av orsak och verkan. Detta med att slita i sitt anlete svett för sin överlevnad och sin brödföda. En dag i veckan fick människan, så att säga, för att smaka något av den frihet just ifrån tidens och naturlagarnas tyranni som ställer fram oss i den frihet som behövs för att vi ska kunna göra det goda. Ett vittnesbörd om Gud. Hans helighet. Om vi ska söka ett uttryck för denna helighet som också är en sorts beständighet. Detta att det inte finns någon växling mellan ljus och mörker. Så tror jag att vi hittar ett bra exempel i andra Timoteusbrevets andra kapitel, verserna 11-13. Detta är ett ord att lita på. Ty har vi dött med honom skall vi också leva med honom. Härdar vi ut ska vi också härska med honom. Förnekar vi honom ska han också förneka oss. Är vi trolösa förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv. Detta är hans identitet. Han kan inte förneka sig själv. Han är den han är. Okej, i vilket sammanhang är han det nu då? Jo, om vi är trolösa så är han ändå trofast. Och trofastheten, det är den beständighet hos Gud som jag tror är ett oerhört djupt uttryck för hans helighet. Hur trolös du och jag än kan vara mot Gud, så svarar han inte med samma mynt. Han låter sig inte dras in i vår trolöshet. Han låter sig inte besmittas av den. Utan även om vi är trolösa så är han trofast. Han är upphöjd över vår trolöshet. Han är upphöjd över vår svekfullhet. Förnekar vi honom så förnekar han oss. Men gränsen går alltså vid medveten, avsiktlig och öppen förnekelse. Paulus är inne på samma tankegång i Romarbrevets tredje kapitel. Vi ska titta där med. Paulus kämpar ju mycket hela Romarbrevet igenom med frågan om varför evangeliet lättare, på hans tid lättare, togs emot av hedningar än av hans egna landsmän. Och så skriver han så här, första till fjärde versen ska vi läsa i tredje kapitlet. Vilket företräde har då judarna? Vilken fördel ger omskärelsen? En stor fördel på alla sätt. Först och främst, Guds ord anförtroddes åt dem. Och om nu några har visat sig trolösa, ska då deras trolöshet upphäva Guds trofasthet? Nej, inte alls. Gud är sann. Sedan må varje människa visa sig vara en lögnare, som det står skrivet: du skall befinnas rättfärdig i dina ord och segra när man anklagar dig. Gud är sann, står det här. Nu måste vi nästan vara lite judar för att förstå hur Paulus menar. Därför att ordet sanning, emet på hebreiska, är samma ord eller släkt med samma med ordet trofast. Trofasthet, emona. Att vara trofast, det är att vara sann. Det är att vara utan svek. Som Jesus säger om vem det nu är, Filippus eller Natana eller Andreas, jag kan aldrig hålla reda på det. Den är en rätt israelit i vilken icke finnes något svek. Trofast. Helig. Upphöjd. Vi går tillbaka till bergspredikan som vi tittade lite grann i går, och så ska vi borra lite mera där. Femte kapitlet hos Matteus. 38 versen. Ni har hört att det blev sagt öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå 2 mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det. Gör inte tullindrivarna likadant. Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt. Gör inte hedningarna likadant. Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Ja, denna fullkomlighet eller helighet. Vad består den i? Jo, den består i att Gud låter solen gå upp över onda och goda. Och vi som är astronomiskt välorienterade, vi undrar hur det skulle se ut om solen bara gick upp över de goda. Eller om det bara regnade över de rättfärdiga. Eller om man kunde slippa ta paraplyet med sig genom att synda lite grann, så regnade inte över de orättfärdiga. Nej. Och vi ler ju lite vänligt och säger att ja, men kära någon, det beror ju inte på Guds godhet det här, utan på att jorden roterar kring sin egen axel. Och därför går ju solen upp över hela rubbet. Det är inget konstigt med det. Okej, men Gud kan ju ha gjort det hela så. Nå, vad säger det här om Gud? Jo, det säger på något sätt att han låter sig inte dras in i synden. Vi kan tänka till exempel på hur det blev när USA intervenerade i Somalia. Rivaliserande stamhövdingar och kringstrykande gerilla grupper sköt och rövade och allt möjligt sånt här. Och så skulle USA komma dit och hålla ordning. Och det slutade ju inte länge för de var, eller dröjde inte länge för de var involverade i kriget själva. Och bedrev krig emot en av de här gerillagubbarna, en man som hette Aidid. Och sen dröjde det i sin tur inte så hemskt länge för alla var överens om att det var ju ingen större vits med att de höll på med det där. Det blir ju inte mindre krig i Somalia för att en till kom dit och krigade. Det var likadant för övrigt i början på 80-talet när Reagan fick för sig att USA skulle få slut på kriget i Libanon. Då kom det dit en massa trupper och upprättade en stor förläggning i Beirut. Nu skulle de sluta skjuta på Beirut och skjuta på varann. Och det dröjde ju inte så länge förrän amerikanerna var lierade med en av alla de här rivaliserande grupperna och ställde sig på deras sida. Och det slutade ju bara med att det blev en krigförande part till. Och röran blev inte mindre utan den blev ännu värre. Och på något sätt så talar Jesus om det här. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Det handlar inte om att du är tvungen. Att vem som helst som kommer och plockar av dig in på bara mässingen ska få lov att plocka med sig allting och du får inte säga något. Nej, det är inte så. Men ibland kan man åtminstone som själavårdare möta människor som hamnat i en processkvarn. Där man lider mycket mer skada av själva processen och alla advokater och alla inlagor och alla bitterheter och all vrede över det domslutet som gick han emot och det som sades där och det som gjordes där och där och där. Där det hade varit mycket bättre från början att släppa både skjortan och manteln och behålla sin frihet. Gud låter sig inte dras in. Och han manar oss, se till så att inte du blir indragen Därför det är ju så lätt så att när någon annan gör något ont så dras vi in i hans eller hennes ondska. Och det är viktigt att vi förstår att vi kan anropa Gud om hjälp att inte göra det. Utan att så att säga vara helig i den meningen att vi kan stå utanför. Hellre än att dras in i den andres ondska och ätas upp av den. Och att det ibland kan vara så att det kan vara värt ett ganska stort offer. Att släppa både det ena och det andra för att så att säga inte sugas in i ett svart hål. Guds trofasthet gör att han låter sin sol lysa över rättfärdiga och orättfärdiga. Och att det regnar på både onda och goda. Men Gud gör sina undantag och det får du och jag också lov att göra. Vi ska kika på ett sådant undantag, Jakobs brevs 5 kapitel och 17 vers. Elia var en människa som vi. Men när han bönföll Gud om att det inte skulle regna kom inget regn över landet på 3,5 år. Sedan bad han igen och då gav himlen regn och jorden lät sin gröda växa. Varför stängde Gud av regnet i 3,5 år? Jo, därför att folket vände sig till andra gudar. Alltså för orättfärdighetens skull lät Gud så ske. Och det finns situationer då det är rätt att göra motstånd emot fräcka människor. Man ska inte alltid göda andra människors ondska genom sin egen eftergivenhet. Men det är viktigt att man liksom har det som ett riktmärke. Det är väl inte så att jag sugs in nu i mörkret. Det är viktigare och dyrbarare att så att säga hålla sig avskild från mörkret. Sedan må det kanske kosta skjortan som det heter. Och manteln med. Det kan vara ett ganska billigt pris. För att inte sugas in i en annan människas mörk. Paulus betonade här i Romarbrevets 12 kapitel. Sjuttonde till 21 versen. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Ty det står skrivet, min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Låt dig inte besegras av det onda. Det är utgångspunkt. Var försiktig så du inte sugs in i en ondska som andra människor har valt. Att anropa Gud om möjligheten att trots allt stå utanför. Om det så också kostar både skjortan och manteln, det kan vara viktigt ibland. Och det vanligaste som händer när vi sugs in i andras ondska, det är ju att vi grips av någon sorts hämndbegär. Någon sorts bitterhet.
Gud säger inte att du inte får lov att känna så. Men han säger att du mår inte väl av det. Mörkret kommer att övervinna dig. Låt mig sköta hämnden, säger Herren. Lämna din vrede åt mig, så är du själv fri. Ty jag kan hantera hämnden utan att sugas in i något mörker, säger Herren. Men det kan inte du och jag. Vi kan inte det. Utan när vi på något sätt ska ge igen, och vi innerst inne vet, nu dras jag in i mörkret här, då kommer det onda att besegra oss. Istället för att vi får möjligheten att besegra det onda med det goda. Det vill säga att låta Guds godhet sköta renhållningen och vakthållningen. Och inte vi själva. Utan att vi får anropa Gud om hjälpen att hålla oss rena ifrån andras orenhet. Att om någon står i gyttjepölen och hoppar jämfota så det skvätter långa vägar. Att vi får Guds hjälp att bli beskyddad mot dyngan som sprätter på oss. Låt er inte besegras av det onda. Var heliga så som Fadern i himlen är helig. Vi ser kanske detta allra tydligast i det fjärde av de tio budorden. Vi kan titta i Efesiebrevet 6. Från början där. Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull. Det är er skyldighet. Visa aktning för din far och din mor. Det är det första bud som följs av ett löfte. För att det ska gå dig väl och du ska få leva länge på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja. Hedra din fader och din mor. För att det må gå dig väl. Paulus stryker under detta bud är givet av omsorg om barnen. Inte som ett fribrev åt föräldrarna att göra vad som helst. Man behöver inte vara länge verksam, varken som läkare eller själavårdare eller psykolog eller medmänniska förrän man upptäcker att fädernas synder har en märklig förmåga att färga av sig på barnens liv. Hur ska man hålla sig fri från fädernas synder? Ja, på något sätt genom att inte ge igen. Utan det är ju just när man hatar sina föräldrar, när man föraktar sina föräldrar, när man på olika sätt vänder sig bort ifrån dem. Det är då man dras in i mörkret. Det här budet är inte gett heller i någon sorts naiv föreställning om att föräldrar alltid är snälla och att de alltid är bra. Gud vet nog bättre än både du och jag att det finns föräldrar som super, det finns föräldrar som slår sina barn, det finns föräldrar som utnyttjar dem sexuellt och så vidare. Men det är ju så med Guds helighet att han har inte utvalt dig och mig för att han fann en radda speciellt goda egenskaper. Utan han har utvalt oss därför att han har utvalt oss. Han är upphöjd över orsak och verkan. Och han uppmanar oss på något sätt att göra detsamma. till exempel med våra föräldrar. Inte att respektera dem för att de har skött allt så bra, utan därför att de är våra föräldrar. Nå, varken du eller jag klarar sånt av oss själva. Men det finns hjälp ifrån ovan. Ty Gud ålägger oss aldrig något utan att ställa resurser till förfogande. Därför är det en väldig läkedom och kanske en väldig frigörelse från generationer av orenhet eller generationers synd och missgärning som kan ligga i att man förlåter. Anropa Gud om möjligheten att hedra sin fader och sin moder. Inte genom att ansträngt försöka hitta på ursäkter och bortförklaringar, utan genom att man gör som Gud gör när han förlåter oss. Ty vi skulle ju vara heliga på samma sätt som han. Han förlåter ju inte dig och mig genom att bara rycka på axlarna och säga det gör inget. Utan han förlåter dig och mig genom att först döma oss skyldiga och faktiskt skyldiga till döden. Och sedan fullt ut benåda oss. Och han uppmanar oss att förlåta varandra på samma sätt. När det gäller dem som har svikit dig. Och som alltså kanske har lagt in en väldig börda av sin egen ondska över ditt liv. Och du löper hela tiden risken att sugas in i den till följd av din besvikelse, till följd av din harm. Då finns möjligheten att förlåta. Och den börjar med att man dömer den skyldige skyldig, ja. Men att man sedan lämnar domen till Gud. Du kan inte benåda en person som du inte först har dömt skyldig. Och det här är den stora stötestenen för många kristna. Därför man tror att det här med andra kinden betyder att man inte får låtsas om sin vrede. Men det är aldrig meningen att du ska bli oärlig. Det är aldrig meningen att du ska bli en hycklare. Men Gud vill hjälpa dig att inte dras in i mörkret. Vredgens men synden icke. Och att du alltså får bejaka det mörker som blommar upp inom dig själv och lämna det åt Herren. Alltså att man många gånger får bekänna som en synd den bitterhet, den vrede, det raseri, det allt det där negativa som vi ofta kallar sår. Det kan ibland kanske vara naturligast att bekänna som ett eget mörker. Få lämna det åt Herren och bli renad. För att liksom inte dras in i ett mörker som en annan människa startade. De där matreglerna vi läste om i början. Det handlade ju om ren och oren föda. Och att alltså se till så man håller sig borta från det som orenar en. Att man på något sätt är noga med att ställa sig utanför allt som skapar orenhet i ens liv. Och att det kan vara värt ganska mycket offer. Hur väl man än tycker om räkor. En riktigt härlig räksmörgås med majonnäs och en liten citronklyfta och en fin kopp te och allting sådär. Man kan avstå från det. Därför att det finns något annat som är viktigare. Renheten. Var heliga som jag är helig. Låt er inte dras in i orenheten. Helighetens avskildhet är inte tänkt att göra dig till ett pelarhelgon, en eremit ute i öknen. Det är heller inte tänkt att du skulle bli en stoiker eller att du skulle bli som agent 007. Känslokall, totalt förkrympt i din personlighet. Och det är som sagt inte heller meningen att du ska bli en upphöjt leende Buddha. En som har, så att säga, likt en ballong farit iväg bort ifrån verkligheten och sitter totalt inåtvänd och har slutat att leva i relationer med sin omgivning. Vi lever tillsammans med den helige. Hans närvaro kan dra oss ut ur många snaror och många fällor och många svarta hål som vi suger in oss. Och det är viktigt att vi kommer ihåg det. Och att det är det vi är uppmanade till. Var heliga, ty han är helig. Ska vi vända oss i bön till Herren? Herre, vi rör oss inte längre i mörkrets värld, för en mörkret också skaffar sig inteckningar i våra egna hjärtan. Det räcker ju med att en enda börjar krig så blir det krig. Vi vill lägga fram inför dig, Herre, både de situationer som vi är i och de som vi har varit i. De olika svarta hål av mörker och orenhet som hotar att uppsluka oss. Och vi vill anropa dig om ett förändrat synsätt. Att vi får se att det är farligare att låta sig besegras av det onda än det är att ibland göra det offer som behöver göras för att man ska kunna stå fri och stå utanför. Herre, vi vill inte förlåta genom att förneka den skada vi har lidit. Utan vi vill förlåta genom att bejaka den och möta den med kärlek. Möta syndaren, den svekfull, den som utnyttjade oss, den som sökte strid med oss. Vi anropar dig om hjälpen att kunna förlåta. Vi förstår att du och ditt ord som du har gett oss bejakar att föräldrarrelationen är särskilt viktig i våra liv. Och att det är särskilt viktigt att vi får din nåd och din hjälp att stå rena gentemot våra föräldrar. Därför vill vi inför dig, Herre, du som är den helige, tyst för oss själva nämna på vilka punkter vi uppfattar att de har brustit emot oss. Så vi vill be dig att du hjälper oss Att du förlåter kanske både hat och hämndkänslor som vi har odlat. Att du ger oss möjligheten att hedra vår fader och vår moder. Inte för det de gjorde, utan för att de är. Du är ju den du är. Du vet ju, Herre, vad vi har sparat av vred och bitterhet, hat och förakt. Du känner ju också, Herre, konflikter som kanske pågår just nu och det vi har tänkt och känt på ett och annat. Hjälp oss, Herre, att vi inte dras in i ett mörker som andra har skapat. Hjälp oss också att inte dras in i ett mörker som vi själva varit med om att skapa. Utan att vi får stanna i ljuset och vandra i ljuset. För att Jesus, Guds sons blod, ska rena oss från all synd. Amen.